Du lyssnar på Se mig, min väg ut ur det kriminella livet av Dervish Aksay, uppläst av mig Björn Bengtsson. Prolog. Jag satt på häktet och hade ångest eftersom jag inte hade tillgång till kokain. Jag hade ångest över att jag svikit mina närmaste, mina barn och mina föräldrar. Jag hade ångest över att mina kriminella vänner svek mig. Vänskapen var inte mycket värd när det gällde att klara sitt eget skinn. Hur många gånger jag blivit sviken av dem kunde jag inte längre räkna. I förhören hade de golat ner mig och skylt allt på mig. Jag stod ensam. Nu syntes verkligheten tydligt. Här fick jag mycket tid att tänka. Jag frågade mig hur många gånger jag ska hålla på att åka ut och in på häkten och fängelser på det här sättet. Jag hade blivit skjuten och hotad. Råkat ut för trafikolyckor och skadat båda benen. Flera gånger hade jag tagit överdoser. Två gånger hade jag tagits till sjukhus i ambulans för överdos och dessa överdoser hade kommit allt tätare. Jag hade tur som levde. Från 2006 hade jag allt oftare fått panikångest. Det är naturligtvis då risken är störst att man tar en överdos. Vad hade hänt med mitt liv? Jag som var en så bra person men gjorde så otrevliga saker. Jag är inte en dålig människa, men mina handlingar hade varit dåliga. Vad fanns det för lösning? 2008 satt jag på häktet och började för första gången fundera över hur jag skulle ändra mitt liv. Jag hade ringt min dotter Beste, som då var 13 år gammal. En vakt på häktet avlyssnade samtalet. Jag ville spela en roll. Allt är bra, sa jag. Men jag var rädd och mådde mycket dåligt. Jag frågade om allmänna saker. Hur hon hade det och så. Försökte hålla en glad samtalston. Jag var ju alltid en så glad figur. Jag försökte skämta bort det som hänt och gjorde mitt bästa för att dölja mina känslor. Men egentligen mådde jag extremt dåligt och hade mycket ångest. Och om jag hade försökt vara ärlig hade jag inte orden för att kunna berätta om det. Jag var ju inte en sån person som talade om mina känslor. Jag berättade för henne om att nu sitter jag inne men jag hade skickat lite pengar. Ge din syster hälften, sa jag. Men hon blev arg istället för glad. Pappa, vem tror du att du är? Tror att du är någon maffiaboss? Du är snart 40 år. Vi vill inte ha en pappa som ringer från fängelset. När du har varit ute kommer du till oss en liten stund. Vi får pengar av dig, men bara 10 minuter av din tid någon gång ibland. Vi vill inte ha en sån pappa. Skäms du inte? Det där tog hårdare än det mesta. Inför pliten ville jag inte gråta, men när jag kom tillbaka till min cell grät jag i min ensamhet. Jag tog ett papper, ett tomt vitt A4, och började skriva en summering av mitt liv de senaste åren. Vad hade jag fått ut av dessa år som kriminell? Inget av det fanns kvar. Om jag inte hade varit kriminell, vad hade jag då fått? Ett. Jag föddes i vårt hem i byn Mikail, 22 mil sydost om Ankara, en by där det bodde runt 60 familjer. Vi bodde på en bondgård inne i byn, men mycket av marken var utarrenderad när jag var liten. Vi var 7 syskon som levde med vår mor. Jag var nummer 5 i syskonskaran med 4 äldre systrar, en yngre syster och en yngre bror. De äldre i släkten hade väntat på att min mamma Ymysh skulle föda en pojke. Min far och mor var släkt med varandra i flera avseenden på det sätt som var vanligt i byar av denna typ. Både hennes föräldrar och min fars föräldrar bråkade med henne för att hon bara födde flickor. 4 stycken som sagt, innan jag kom. Hela tiden under vår uppväxt arbetade mamma i jordbruket. Hon tog med oss ut i markerna och placerade oss där medan hon arbetade, utan större koll på vad vi gjorde eller om det fanns några ormar eller insekter där. Jag föddes i ett rum i en ladugård. Enligt min mamma var det den 21 maj runt lunchtid. Det var sol ute, men datumet är ganska osäkert. Mina systrar och ett antal av våra grannar sprang för att möta pappa och berätta nyheter om den nyfödde sonen. Vi hade en häst för jordbruket vid denna tid. Och denna dag när jag just hade fötts kom pappa åkande med hästen och vagnen från den närbelägna.